Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Det finns, det är ju spännande frågor ju.
Mm. Verkligen, det är det.
Ja, men vi drar igång då.
Yep.
Den där ser ut att vi finns med båda två.
Ja, den blinkar, det är kanske det den ska göra. När
ja, precis. Exakt.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag läst, som heter Människan i provröret. Reportage från genteknikens frontlinjer. Med mig har jag författaren Toril Kornfelt. Välkommen.
Superkul att vara här.
Spännande och bra bok som vi ska prata om. Men vi tänkte vi börja med dig, så får du presentera dig.
Men jag, som sagt, jag heter Toril Kornfelt. Jag är vetenskapsjournalist. Jag är biolog i grunden. Jag la lite tid av mitt liv på att typ få maneter och titta på film och lära humlor och flyga tunnlar och sådana saker innan jag insåg att jag funkade mycket bättre som journalist och som författare än vad jag någonsin gjorde som forskare.
Mm. Varför ska man få maneter och titta på film?
Jo, därför att det var ett sätt att se om de använde synen för att reglera hur de rör sig när det är tidvatten i ett speciellt område i Australien och en speciell sorts maneter som fanns där.
Och den här boken, Människan i provröret, då, hur har den växt fram?
Men det här är min andra bok. Så för några år sedan så skrev jag en bok som hette Mammutens återkomst. Som handlade om att använda genteknik för att återskapa utdöda djur. Och kan vi få tillbaka mammutar? Och hur kan vi använda genteknik för att forma om naturen? Och under hela tiden som jag jobbade med den boken så hade jag lite grann det här i bakhuvudet av att... Ja, fast den riktigt stora frågan, det är ju vi själva. Det är ju oss. Det är ju att använda den här tekniken på oss. Och när jag skrev den boken så kände jag att jag vågade inte riktigt ta i den frågan. Jag liksom väldigt tydligt undvek det ämnet i hela den boken. Och nästan i samma ögonblick som den boken var klar så kände jag att jag måste gräva ner mig i så här, vad kan vi göra med oss själva? Hur kan vi bygga om oss själva? Vad kan vi göra? Och jag ville verkligen stanna i det möjliga, stanna i forskning som sker nu och inte gå liksom ut i science fiction för långt och inte gå ut i de här riktigt långa trådarna av vad som kanske kommer vara möjligt om 50 år, utan men var är vi nu? Vad kan vi faktiskt göra? Och också verkligen så här, se till att träffa folk som höll på med det så att man inte hamnar i att man bara sitter hemma och spekulerar, utan verkligen får det lite så här köttigt och under fingrarna med de här frågorna.
Den heter ju också liksom Frontlinjen, för det är verkligen, du har rest runt och besökt och tittat på vad är det som händer, vart ligger man liksom i de som är längst fram, kan man väl säga.
Ja, precis. Och det kändes liksom viktigt att faktiskt åka till labb som håller på med då typ en genmodifiering av apor eller ja, faktiskt titta på genmodifiering av mänskliga celler eller människor och få lite så här, ja, men lite så här skit under naglarna känsla. För att problemet kan jag känna när man pratar om saker som genmodifiering av människor är att det ofta känns ganska frånkopplat. Det känns liksom ganska så här, ja men som att det är liksom väldigt sterilt och väldigt långt borta och liksom det blir lite teoretiskt. Men det är det ju inte längre, det är ju faktiskt möjligt nu, det händer ju redan liksom.
Och jag tycker det är lite både också där. Jag tror att man har en bild av både kanske att det ligger längre fram än vem vad det gör och att det ligger längre bak, om du förstår vad jag menar.
Ja, men eller hur? Eller hur?
Det kände jag när jag läste boken, att man blir förvånad åt båda hållen. Men du kanske bara kan, för det är spännande att du beskriver just din resa runt i världen. Kan du inte berätta lite hur det har gått till? Liksom, hur har du hittat alla ställen och var har du varit?
Ja, nej men jag, de första sakerna jag gjorde var att jag åkte till USA och var med på en av de stora konferenserna om det här området. Så att jag träffade jättemycket forskare som debatterade framförallt då etiken och konsekvenserna av det här. Vad hamnar vi för samhälle om vi börjar genmodifiera människor? Vad händer med de här sakerna? Och det gav en väldigt bra liksom bas på något sätt, för att när det är forskare som pratar om de här frågorna så hamnar man lite närmare vad som faktiskt är möjligt. Sen åkte jag vidare i USA, jag var på ett biohacking lab där folk då testar till exempel genmodifiering själva, ett öppet lab där man kan göra grejer lite själv.
I New York va?
I New York, precis. Biotech Without Borders. Sen var jag i lite högre upp i inlandet i USA på ett försök där man testar att göra grisar som blir genmodifierade för att få en sjukdom som mänskliga barn också får, och att liksom se om man kan använda grisarna som ett sorts nästan som en sorts kristallkula, nästan att få grisarna som en sorts kristallkula för hur de här barnens sjukdomar kommer att utvecklas. Så att man kan liksom, och testa mediciner och se vilka varianter av den här sjukdomen som kommer bli allvarlig och så vidare. Och då det som är speciellt med det på försöket är att man måste göra en sån här genmodifierad gris per barn. Minst att man verkligen kopplar ihop individuella barn med de här djuren.
Mm. För varje är unik.
För var och en av de här mutationerna som orsakar den här sjukdomen är unik. Och då måste du ha liksom den lilla gruppen av grisar till varje barn som du vill studera.
Mm.
Sen åkte jag till Asien. Och då var jag i... Jag var i Japan, Sydkorea och flera olika ställen i Kina. Jag pratade med forskare som var bland de allra första som gjorde genmodifieringar av mänskliga foster i labb. Jag var på ett ställe i Kina där man gör genmodifiering av apor och också testade att stoppa in mänskliga gener som påverkar hjärnans utveckling i apor. Jag besökte en cancerklinik där man använder genmodifiering för att försöka bota cancer, och ja, jag försökte täcka in så många olika aspekter på den här frågan som möjligt. Liksom.
Mm, se vad händer? Ja. Och om man ska ge någon sån här grundkurs i genmodifiering, liksom, vad det egentligen handlar om?
Ja, men det innebär att vi inne i våra celler så finns ju vår arvsmassa. Som är den här långa DNA-spiralen uppdelad i kromosomer. Det här är ju lite så här högstadiebiologi kan vara bra att repetera. Så vi har de här kromosomerna. Varje kromosom är en lång DNA-tråd. På den här DNA-tråden så sitter det bitar av den som är gener. Det vill säga att de kodar för speciella proteiner är det egentligen det som en gen gör. Och när vi har lärt oss nu att läsa av de här generna, då kan vi också börja gå in och ändra dem och få de förväntade resultaten då av att ändra dem. Vi kan veta ungefär vad som händer när vi ändrar dem. I en del fall i alla fall. Åtminstone när det handlar om vissa sjukdomar. Mm. Och tidigare så har genmodifiering varit en väldigt grov sysselsättning. Man kan jämföra det med att om man tänker sig att de här generna är som böcker i ett bibliotek. Så kan man jämföra det lite grann med att man står en bit utanför biblioteket, kastar in böcker genom fönstret och hoppas att de ska inte bara landa i en bokhylla utan också landa i en bokhylla där bibliotekarien, inom citationstecken då, går runt och faktiskt kommer att plocka upp dem. Det vill säga att man har slängt in gener i cellerna, hoppats på att de ska integreras i arvsmassan och också hoppas att när de väl gjort det, att cellen ska börja använda dem, att de inte bara ska hamna i en del av arvsmassan som liksom aldrig blir använd. Så det är lite det som har varit tekniken hittills, och det har, med tanke på hur grov den är, så har det en teknik som har funkat oväntat bra faktiskt.
Ja.
Men sen då för några år sedan så kom den här teknologin som kallas CRISPR, CRISPR-teknologi, och det gör i princip att du kan skicka in en drönare i biblioteket som bär på boken och ställa den på precis den bokhyllan du vill, där du vet att bibliotekarien kommer att plocka ut den. Du kan till och med gå in och plocka ut en bok, skriva om den och ställa tillbaka den. Så det är liksom en nivå av förfining i en teknik som man har nått nu som är helt fantastisk.
Ja, precis. Och det är den som du som är då genomgående i boken lite grann. Och det är en väldigt stor nyhet, får man väl ändå säga, ett stort framsteg,
ja,
inom forskningen, att just att man har kunnat jobba med den då.
Precis, verkligen. Sättet. Och det har varit en kandidat för Nobelpriset nu ett ganska många år, nästan sedan den kom. Ungefär 2012 kom de riktigt avgörande artiklarna.
Ja, alltså. Man kan gå in och så klippa.
Men kallas ofta för gensax, därför att det är det den gör fysiskt. Den går in i arvsmassan och klipper på precis det stället där man vill.
Man tänker sig, kan man gå in och ändra lite vad som helst? Men det har väl fokus har väl varit på att försöka motverka sjukdomar egentligen. Det har varit...
Precis, så att det är det inom citationstecken lätta. Att det finns ett antal sjukdomar där man vet att har du fått den här specifika skadan, då får du det här resultatet. Och då vet du också att om du ändrar på det, då skulle du få tillbaka, så då kan du bli frisk igen. Ofta så handlar det om att gener slutar fungera helt enkelt. Att den här genen skulle göra det här ämnet, nu blir inte det ämnet gjort, och när det saknas så går en massa andra saker sönder också. Och att då lätt kunna se att det är den här bokstaven i den genetiska koden, det är precis det här, det är fel, då vet vi exakt vad vi ska gå in och ändra. Medan andra egenskaper kan vara mycket svårare, så det kan vara lätt att göra tekniskt, men det kan vara svårt att veta vad man får för konsekvenser om man går in och ändrar i sånt som redan fungerar väl. Därför att en av de sakerna som har blivit tydliga i de senaste årens genforskning, det är att gener som går fel, då kan en enskild gen ha väldigt stor betydelse. Då kan man bli väldigt sjuk av en skada i en enda gen. Men när det går bra, då är det väldigt få gener som har så stor betydelse. Utan de flesta av våra egenskaper styrs av väldigt många gener och påverkas av väldigt många. Och då, det är liksom mycket lättare att rätta till ett fel än att tänka sig att man går in i en gen och ändrar på hur lång man blir, till exempel. Någonting sånt.
Ja, för det precis, och det beskriver ju det, att en sån egenskap som längd, det kan bero på en kombination av tusentals gener.
Precis, 700 gener tror jag är nuvarande listan, men sen 100 000 ungefär andra små genetiska element som också styr vilka av de här generna som ska vara påslagna eller avslagna vid vilket givet tillfälle. Så att det finns inte så här en gen som man kan gå in och vrida på för att bli längre.
Nej.
Tyvärr, jag hade ju själv tyckt att det hade varit ganska nice.
Ja, precis. Men hur menade du där med just att det är lättare, just det, om något är fel så är det lättare att rätta till då?
Precis, när det finns en tydlig, uppenbar skada. Och det är ju också genetiska eller arvsliga sjukdomar är ju både ovanliga och vanliga samtidigt. De flesta av de här sjukdomarna är ovanliga var för sig. Så att även de liksom vanliga genetiska sjukdomarna är ganska sällsynta. Ofta därför att det blir så negativt, det får så stora negativa konsekvenser för individen. Men sammantaget så finns det, ja, men det finns ungefär 6000 sjukdomar som beror på en enda skada i en enda gen, och där man känner till exakt vad den skadan är.
Ja.
Så att om man kan hitta en metod för att försöka rätta till den typen av skador, så kan det ju få enorma medicinska konsekvenser verkligen.
Ja. Det skadar en gen i din kropp. Man har ju väldigt många. Hur många gener har man nu?
Runt 20 000 ungefär.
Om det är fel i en, så kan det innebära en sjukdom då?
Ja, om du har fel på på fel ställe. Så kan det vara saker som, det är ofta de här sjukdomarna som kallas kanske syndrom, så till exempel Huntingtons sjukdom är ganska känd.
Då gäller det att hitta den genen, eller?
Precis, och i många fall så har man lyckats det med det, så att man vet vilken gen det är.
Och den sitter där? Eller?
Precis, det är så här, den här positionen på kromosom 15 eller någonting sånt. Det är ju också de här, en hel del av dem är ju, går ju på könskromosomerna, så att de är vanliga hos män, till exempel de blöda sjukan som finns i många av de europeiska kungahusen, till exempel är en sån, en skada på en gen.
Just det. Hittills, vad finns det några exempel på sjukdomar som man liksom har lyckats bota då?
Men just nu så pågår ju liksom de första försöken på att gå in i de här sjukdomarna. En där det pågår tidiga försök kallas Hunters sjukdom. Det är en sjukdom som visar sig i form av leverskador. Alltså levern fungerar inte som den ska, därför att man saknar möjlighet att bryta ner ett specifikt ämne. Och där har man börjat göra försök där man stoppar in då genmodifiering i levercellerna, så att man faktiskt får en genetisk modifiering som sker inne i kroppen. Och verkar som att man behöver inte förändra så många celler, för att bara några stycken som kan hantera det här ämnet räcker. Så att man inte liksom bygger upp till skadliga nivåer. Mm. Där har man tidiga bra resultat. Det finns också ett par ögonsjukdomar som man tittar på nu, att liksom stoppa in och göra genetiska modifieringar inne i delar av ögat för att få de cellerna att liksom börja fungera igen. Så att det är ett par studier som man, ett par olika sjukdomar. Så här. Det finns ju ett par saker som är svårt. Alltså, den första frågan som man måste ställa sig är så här, ska jag göra den här modifieringen inne i kroppen? Eller ska jag ta ut celler och göra modifieringar? Så när man använder den här typen av teknik mot till exempel cancer, då gör man så att man tar ut immunceller från kroppen, genmodifierar dem utanför kroppen och sen stoppar in dem igen. Men du kan inte plocka ut ögat för att genmodifiera det, eller levern eller hjärtat, utan då måste du hitta tekniker som gör att du kan göra de här modifieringarna inne i kroppen. Och det är potentiellt lite riskablare, därför att man kan tänka sig att det skulle kunna bli fel.
Men just när man plockar ut och sen sätter in, alltså säger inte de andra cellerna så här, eller kommer det några andra främmande celler här?
Nej, det är en så liten förändring så att de reagerar inte på det. Därför att det är dina egna celler som du stoppar in.
Anpassar de sig då efter det nya?
Det är lite olika. Ofta så gör man så att man tar antingen till exempel immunceller eller stamceller. Så att då kan du liksom i princip ha en liten grupp av celler som antingen då lever sina liv som vanligt, den tiden som de här cellerna lever, och som då accepteras av helt andra. Eller så kan du ha liksom då stamceller som gör nya celler över en period. Och det verkar också fungera. Det är mer som, alltså, den typen av genmodifiering är ju ganska lik det som ändå händer naturligt i kroppen. Så att jag menar, det finns säkert jättemånga celler i min hand som har fått en massa mutationer. Bra eller dåliga, oftast helt neutrala. Och det är ju inte som att de andra, oftast inte så att de andra cellerna då bara, nu är inte du tillräckligt bra längre.
Nej.
Nu får inte du vara med liksom.
Skulle man kunna jämföra det med, vi säger om vi har en fotbollsplan med 1000 människor.
Mm.
Och så här, tar man 10 stycken och så här, häng med här. Och så byter ni om till röda tröjor, så springer ni in igen. Och så springer de in på planen och så rättar sig alla andra att ta på sig röda tröjor med dem också. Eller förstår du vad jag menar?
Nej, inte så funkar det inte än så länge. Utan det är snarare så att man tar de här, okej, men ni 10 spelare, ni är extra bra på, du vet ju att det var fotbollsspelare kan vara bra på.
Snabba.
Ja, men precis. Ni är redan extra snabba, er funktion är redan av extra snabba.
Ja.
Men allihopa ni haltar. Så kan vi inte ha det.
Nej.
Nu tar vi ut er och så rättar vi till det och sen släpper vi in er igen. Eller nu tar vi ut er och sen boostar vi er lite så ni blir extra snabba.
Ja, men precis. Men när de kommer tillbaks, rättar sig alla, blir de andra också sluta halta då?
Nej, eller? Utan det blir liksom de cellerna som
inte
har
haltar.
Den egenskapen. Ja.
För man, vill man inte länge. Att alla ska sluta halta? Så att säga.
Jo, det där är ju den andra svårigheten. Är att än så länge och antagligen alltid är det så att vi kan bara, man kan inte. Om jag genmodifierar en cell i min näsa så kommer inte det att påverka cellerna i mina fingrar, därför att det är mer som grenar på ett träd. Alltså de har liksom ingen direkt kommunikation. Liksom.
Nej.
Så att sjukdomarna som man kan behandla är sjukdomar som är lokala eller liksom tydligt avgränsade på något sätt. Antingen att det är bara ett organ som är skadat eller att det är bara en del av kroppen. Det enda sättet att faktiskt komma åt så att man får de här förändringarna i alla celler, i hela kroppen, det är ju att göra det på embryon. Och det är ju den andra stora, riktigt stora...
Att man liksom planterar in,
ja,
eller?
Så att göra den alltså det är den andra riktigt stora etiska men också intressanta diskussion. Det är att om du går in, om du tar ett embryo, alltså antingen om du tar en äggcell eller en spermie eller då den första cellen som har bildats precis när de har gått samman. Om du går in och gör genmodifieringen där, då kommer ju alla celler i kroppen att ha den här genmodifieringen.
Ja, du menar alltså när människor ska, vad säger jag?
Innan man föds.
Ja. Innan man föds, precis. Men det går inte att göra på en vuxen då.
Nej. Utan du måste liksom gå in då.
Och det har man ju gjort hittills då att man kan ha motverkat då vissa sjukdomar.
Mm. Det man har gjort, det har ju den här skillnaden mellan att göra det på en kropp och att göra det på ett embryo är ju väldigt, väldigt stor. För att det har fötts för lite mer än ett och ett halvt år sedan så föddes ju de första genmodifierade människorna som faktiskt var förändrade helt ända från liksom första cellen.
Mm.
Och de flesta forskare betraktar det som någonting fundamentalt annorlunda än att gå in och genmodifiera liksom ögat eller näsan eller händerna eller någonting annat. Liksom.
Mm. Ja, det är det väl.
Ja.
Ja.
Framförallt är det ju det därför att de här barnen, det var två flickor då som föddes, kommer ju att kunna ge de här egenskaperna i arv till sina barn.
Kan du inte berätta varför?
Det var en kinesisk forskare, He Jiankou, som gjorde modifieringar som han hoppades skulle göra att de här flickorna blev resistenta mot HIV. Det var det som var hans mål. Så att de kom i en familj där pappan hade HIV och där man då var rädd för att sprida det till barnen. Det har kritiserats, dels därför att det finns andra sätt att skydda barn från att smittas från HIV, även om föräldrarna har det. Och också för att man kan ifrågasätta om det verkligen var att försöka bota en sjukdom. De allra flesta forskare har sagt typ så här, ja, vi är inte helt bekväma med den här teorin. Ska vi ha den så ska det bara vara för att bota allvarliga sjukdomar. Mm. Det här var ju snarare att ge de här flickorna en liten extra skjuts eller ett skydd. Och sen, men det som verkligen gjorde att det här blev en skandal på riktigt, det var ju att han hade gjort det här i hemlighet. Ingen kände till det, han hade inga papper på det. Och det är också lite oklart hur bra det faktiskt gick. Om de här flickorna fått det här skyddet eller inte. Liksom.
Och det var i Kina, va?
Det här var i Kina. Mm. Och eftersom det var i Kina så har det inte... Det som hände var att den här forskaren presenterade de här resultaten på en konferens. Och i samma ögonblick som han gick bort av liksom podiet på den här konferensen så försvann han. Och sen så kom det då för vid årsskiftet, det här var i november 2018. I årsskiftet 2019-2020 så gick Kina ut med att han är nu dömd till fängelse och han har fått böter.
Men okej, för det. Vi kan ju återkomma just till också skillnaden mellan länder och sådär. Mm. Men jag tänkte just det där med... För det ska man ju också säga, det här med att man gör ju forskning på djur och håller på att testa på djur, då på apor och grisar och så som du nämnde. Och det var något som jag inte heller hade helt koll på, liksom, vad görs på människor och vad görs inte på människor och sådär. Så för hittills har det ju egentligen inte gjorts, det kanske har gjorts mindre än vad man tror på människor då.
Ja, faktiskt.
I alla fall som vi får reda på.
Ja. Ja, i alla fall offentligt. Man kan ju, Kina är lite sin egen kategori i det här sammanhanget. Men ja, det har ju gjorts oändligt mycket mer försök på djur än vad det har på människor på väldigt många olika plan. Liksom.
Och som du sa, man blir kritisk i forskarvärlden att ska man göra något så ska det vara för att bota sjukdomar. Så hittills är man hyfsat då överens om att man inte ska försöka boosta några superförmågor.
Ja, jag skulle säga att alla är överens om det på pappret.
Mm.
Men ingen är ju riktigt överens om vad definitionerna av det här är. Och vad går liksom. Och det är ju en jättesvår gräns att säga så att, men, Men det finns ju de här riktigt tydliga, har du den här genetiska skadan, då får du den här sjukdomen. Det är ju ganska clear cut. Men sen så har du en kategori saker som är, ja men har du den här mutationen, då har du mycket högre sannolikhet för bröstcancer. Till exempel, det finns ett par sådana mutationer. Där har du dem, då är det liksom, går de i släkten, då är sannolikheten att du ska få bröstcancer väldigt hög. Och sannolikheten att du ska få andra cancertyper också mycket högre. Det är en sån mutation som gör att folk till exempel väljer att operera bort brösten för att skydda sig. Och den, att kunna gå in, om man skulle kunna tänka sig att man kunde gå in och göra en förändring där. Ja, det är ju inte så att man har botat en sjukdom, men då har minskat risken för en allvarlig sjukdom väldigt mycket. Mm. Och det finns ett antal sådana. Och så finns det de här, ja men har du den här mutationen, då verkar du ha ett skydd mot HIV till exempel. Skydd mot vissa virusinfektioner och så vidare. Och sen börjar man komma till de här, ja men jag är rödhårig. Och jag är också fräknig och ganska ljus så. Sannolikheten för att jag ska få hudcancer är ju rätt mycket högre i samband med precis de egenskaperna. Är det tillräckligt för att så här, att det skulle, eller så här, sannolikheten att om man har en lite högre sannolikhet att drabbas av depressioner eller någonting annat som naturligtvis kan vara en fruktansvärd sjukdom, men som också är ganska vanligt och som också kan vara liksom närmar sig de här liksom normaltillstånden. Var går gränserna där? Det är verkligen inte en lätt linje att dra. Liksom.
Jag tänker att man kan se lite som att man tänker sig så här på, man har ett så här nollstreck och så allt som då, barn som riskerar att hamna på så här minus med sjukdomar, det vill man ta upp till noll. Men det är lätt att trilla över till plus egenskaper då som ska bli.
Mm.
Precis.
Och var, när blir någonting en sjukdom? Rätt många saker är ju inte nödvändigtvis. Jag tycker ju inte att min rödhårighet är en sjukdom.
Nej.
Till exempel.
Nej, men det kan ju gå att argumentera för.
Men det går definitivt att argumentera för att det är det. Verkligen.
Just du nämner ju i boken att exempel, det skulle ju gå att klona en människa.
I teorin, ja.
Ja, precis. Men det görs ju inte.
Det görs inte. Det verkar på riktigt inte göras. Jag tror inte att det har gjorts någonstans så att folk är tysta om det, utan det har inte gjorts. Delvis tror jag det är därför att det kanske har varit någonting som har visat sig vara svårare än vad man trodde. Alltså sådana här saker som inte är svåra av något fundamentalt skäl, utan typ att det var svårt att få den kemiska saltbalansen riktigt rätt, eller liksom den här balansen mellan de här kemikalierna riktigt rätt i den här situationen, liksom, med praktiska problem. Och också därför att det är inte självklart vad man ska ha en klonad människa till. Alltså.
Nej, det var precis. Man kanske vill klona någon, ja, precis, någon.
Det är ganska tydligt att se vad man kan ha ett klonat försöksdjur till. För att har du kloner av, om du har ett försöksdjur som har en bra egenskap av någon anledning, då vill du ju ha så jättemånga kloner utav det så att du kan liksom testa många olika saker under exakt samma förutsättningar. Men det är inte självklart vad man ska ha en klon av en människa till. Vad man ska göra med den liksom.
Nej, jag vet inte. Ja, men då har vi fått en liten bild av just det där. Och det är ju väldigt spännande att man egentligen, det är innan människor föds man kan göra den liksom stora. Och annars kan man göra det mer riktade ingrepp då, så att säga, på vuxna människor och så.
Precis.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Wow. Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Men det här med de olika länderna du var i, och det, för det är ju väldigt spännande när, som Kina till exempel, som du beskriver, vill ta lite grann, gå i fronten för forskningen.
Mm, en av de sakerna som jag märkte som jag ändå blev lite förvånad av var just det här att Kina har liksom, Kina håller på med en ny rymdkapplöpning. Kina har bestämt sig för att de ska bli liksom ledande inom naturvetenskap, och de har bestämt sig för att genteknik är ett område att satsa lite extra på, därför att det är så pass nytt och stort att de faktiskt kan komma förbi USA och Europa ganska snabbt och ganska lätt. Och enormt många av de här stora genombrotten som har varit de senaste åren har kommit just från Kina, framförallt när det handlar om att faktiskt tillämpa. Så grundforskningen, alltså de här första principerna, kan ha kommit från Europa eller USA, till exempel upptäckten av CRISPR. Men tillämpningarna, de första som gör det i ett mänskligt embryo, de första som börjar producera försöksdjur som är både klonade och genmodifierade till exempel och så vidare, det blir Kina. Liksom.
Mm. Har du exempel på var något revolutionerande som...
Ja, de var ju då först med genmodifierade mänskliga embryon. De var först med att det faktiskt föddes genmodifierade människor. De var först med studier på att använda genmodifiering mot cancer med hjälp av CRISPR-tekniken.
Jaha, det beskriver du också i boken. Mm. Och då är det många från andra länder som reser dit och vill testa. Men det är ingen 100% metod. Utan
nej, verkligen inte. Det är väldigt, väldigt tidiga dagar i den tekniken än så länge, men vissa lovande resultat.
Ja, men sen får man ju ändå inte glömma just den här biten som när forskaren som försvann då till exempel, att det verkar också lite riskabelt. Alltså det är ju ett land som är speciellt.
Och det är ju också ett land där den andra sidan av det här är ju att väldigt mycket information tyder på att Kina börjar använda genetik som en del av sin övervakningsstrategi. Uigurierna som nu fängslas och förtrycks otroligt hårt i västra Kina. Det finns mycket som tyder på att det har varit en konsekvent insamling av deras arvsmassa i samband med obligatoriska hälsokontroller, så har de fått liksom lämna ifrån sig biologiskt material som gör att det nu finns en databas av en massa människor som inte har gett sitt medgivande till det. Och de har också försökt hitta sätt att göra liksom etniska profileringar med hjälp av genetik för att kunna använda i det de kallar för brottsbekämpning då, till exempel. Så att det är ju en stat som använder de här teknikerna på, allting tyder på att de använder de här teknikerna på sätt som är väldigt, väldigt problematiska. Liksom, både vetenskapligt och politiskt och när det gäller att förtrycka människor. Och när det då gäller till exempel etik kring djurförsök.
Mm. Ja, de har en lite annan syn på djur. För du var ju, de har mycket apor, stora, det lät som stora så här, lader eller som är fullt med burar. Och då fick ändå du inte se allt, du fick inte gå runt hur som helst där.
Nej, det var väldigt kontrollerat, men det var då en jätteanläggning med tusentals apor som man då föder upp för djurförsök. Varav ganska många också blir genetiskt modifierade i samband med det och sådär. Och det där är en sån där forskning som jag personligen kan känna mig lite kluven till. Därför att å ena sidan så är det bra och viktiga medicinska resultat som kommer från den sortens studier, om det görs på rätt sätt. Men det var också ganska tydligt att även på det här stället så gjordes det en del studier som jag personligen tycker är fel av etiska skäl. Till exempel då att ta mänskliga gener som man tror påverkar till exempel hjärnan hos människor och som man tror har varit viktiga för människans evolution, och så stoppa in dem i apor och makaker som är ganska långt från oss. Och se vad som händer. Liksom.
Testar dem.
Ja, det känner jag. Då finns det inte en tydlig så här, gör det här för att vi vet att det kommer att minska lidande på det här sättet.
Liksom. Nej, precis. Det är mer experimenterande.
Precis.
Låter det som. Och vad görs i andra länder? Vilka länder är det som är...
Annars är ju USA är ju stora på de här frågorna. Där begränsas ju forskningen delvis på grund av regler kring hur man får använda embryon, celler från embryon. Sen är Europa och Sverige har ganska mycket forskning om då embryon och genmodifiering, men då handlar det inte om att faktiskt bota eller behandla eller någonting sånt, utan då handlar det om grundforskning. Då handlar det om att faktiskt förstå vad som händer genetiskt under den tidiga fosterutvecklingen, om att begripa liksom hur olika celler utvecklas, vad som händer om det är skador på olika celler och sådär. Så det är inte en... Det kommer inte födas några genetiskt modifierade barn på grund av svenska forskare, men däremot så kommer det kunskapen om vad som händer under fosterutvecklingen öka väldigt, väldigt mycket.
Mm. Och det där med just barn, alltså barnafödande och sådär, det blir ju så att, som den här lite så här dystopiska bilden på ett sätt, att om man kommer komma dit att föräldrar får liksom en meny. Att jaha, vill du ha ett barn som har den och den ögonfärgen eller hårfärgen eller sådär. För det skulle ju vara liksom teoretiskt möjligt.
Ja, jag tror att det är någonting som vi kommer att se ganska snart. Mm. Det är ju redan så att turism, alltså reproduktionsturism, är redan en ganska stor grej.
Människor, vad är det?
Människor åker utomlands för att få provrörsbefruktningar till exempel. Oftast om det är så att man inte... Antingen för att man tycker att behandlingen där man kommer från är för dyr. Till exempel från USA så åker man ofta till Sydkorea. Eller för att man inte kan få den typen av behandling som man vill ha i det landet där man bor. Det kan ju både vara saker som att nej, men vi hjälper inte samkönade par. Eller så nej, men du är för gammal. Eller, ja. Det kan ju finnas väldigt många olika skäl. Men sammantaget så har det byggts upp en industri kring just reproduktionsturism. Och en del av den är ju superpositiv. Det är en massa människor som vill skaffa barn som får hjälp med det.
Mm.
Men det finns också andra sidor av den där. Liksom. Donationen av ägg och donationen av spermier inte alltid... Det finns en del etiska problem och det sköts. Det finns problem med till exempel surrogatmödraskap och så. Och in i den här mixen där du liksom får vad du betalar för, tror jag att de här genmodifieringsvarianterna kommer att stämma. Det kommer liksom passa in väldigt väl i den världen.
Mm.
Och då tror jag det som kommer hända från början kommer ju vara så att men vi kan testa dig för allvarliga genetiska sjukdomar. Det kan man göra redan nu. Och välja bort vilka embryon som man då inte vill ha.
Och sen föräldrar.
Så hos en förälder, ja. Och man kan också testa, vi gör så att men vi ska göra en provrörsbefruktning, då tar vi fram ett antal möjliga embryon och sen så ser vi vilka av dem som har en sjukdom till exempel. Och så väljer vi bort dem. Det gör man. Och det kan ju vara ett effektivt sätt att undvika de här sjukdomarna.
Så långt är det ju positivt.
Så långt är det jättepositivt, verkligen. Ja. Men sen så börjar det bli de här, ja men kanske det här embryot har lite större sannolikhet att bli atletisk eller sådär. Och sen så kommer det också, tror jag, vara så att många av de här klinikerna gör en blandning av saker som är möjliga. Ja, men ögonfärg, hudfärg, hårfärg, det kan man nog. Det kommer inte vara jättesvårt. Om man verkligen, verkligen vill.
Mm.
Och vill betala för det.
Mm.
Så kommer det ju gå. Och sen så kommer det nog vara så här rätt mycket flum också. Att de här klinikerna blir så här, ja, vi kan naturligtvis inte lova någonting, men köper du det här extra paketet så gör vi lite genförändringar som vi tror kommer att öka intelligensen till exempel, eller andra saker där vetenskapen är och antagligen kommer fortsätta vara mycket skakigare, men där det finns en tydlig, man kan tjäna pengar på den typen av, ja men du vill väl ändå att sannolikheten ska vara att ditt barn blir liksom lite bättre. Sådär.
Ja, precis. Ja, eftersom det garanterat finns pengar att tjäna, såklart.
Definitivt, och det kom också fram att den här kinesiska forskaren som gjorde de här första barnen, han hade planer på att öppna en sån här klinik. Han hade liksom en startup och lite riskkapital inne och sådär.
Mm. Han var ganska ung, va?
Ja, 34. Ja. Så att han är väl 36 är han väl nu.
Så att, okej, okay, så att det hittills är det ingenting som försiggår för öppen ridå, men det är hyfsat nära i tiden och liksom på gång så ändå att det kommer troligtvis komma, skulle du gissa.
Ja, och speciellt det här liksom privata kliniker som liksom lite så här wink wink, nudge nudge, vi kan nog hjälpa till liksom. Det tror jag.
Jag tycker också det, som du beskriver i boken lite grann, att det är inte helt stensäkert om man alltså som en sån sak att göra lite mer intelligent, alltså det är ingenting som.
Ja, nej, alltså det är så här, om längd var komplicerat genetiskt, så ska man inte ens prata om vad intelligens är liksom. Så att många av de sakerna som man kanske kommer vilja ändra, eller där det finns en önskan från föräldrar att påverka, där går det inte, därför att du skulle behöva bygga om 200-300 gener, och du skulle ändå inte vara säker på om du fick några resultat eller inte.
Nej, det kan lika bra gå helt fel.
Ja, precis. Mm. Däremot så kanske du kan liksom sälja in lite liksom, sälja in det som ett koncept som du kan ta betalt för utan att nödvändigtvis.
Ja, just det.
Utan att nödvändigtvis faktiskt kunna leverera på det. Det är lite grann som sådana här gentester man kan ta själv hemma också, som också är lite så här horoskopaktiga på vissa sätt.
Mm. Vad är de som det forskas efter nu då, eftersom de flesta motiverar i alla fall sin forskning med att man letar så att säga medicin eller mot förebygga sjukdom och sådär. Vilka är de, om man säger, de tre mest liksom eftertraktade och efterfrågade sjukdoms...
precis. Jag förstår vad du far efter. Jag skulle säga att alltså, naturligtvis så finns det ju vissa sjukdomar som man verkligen vill kunna se om man kan gå in och göra någonting åt. Cancer, demenssjukdomar som Parkinson, Alzheimers och så vidare. Och sen de här medfödda genetiska sjukdomarna. Men jag skulle säga att den stora trenden inom forskningen nu, det är också det här med att vi har fått det här verktyget för bara några år sedan, och vi vet fortfarande inte riktigt vad vi kan göra med det. Alltså så här, så att just nu så finns det en otrolig bredd i vad forskningen gör och vad man letar efter. Det finns en otrolig bredd i grundforskning. Att så här, oj shit, men nu kan vi äntligen så här i försöksdjur eller i celler i liksom ett provrör så här, slå av en gen i taget och se vad som händer.
Liksom. Mm,
vad händer där? Och också, mycket fokus nu ligger också på att försöka hitta kanterna. Alltså så här, hur ofta går det fel? Vad kan man inte göra? Var går liksom gränsen för vad vi kan använda det här verktyget till? Var slutar det liksom? För att just det är en liten period där det är lite så här, alla är lite nyförälskade. Och det är liksom, alltså det är som att det har öppnat sig en helt ny värld av möjligheter med hjälp av CRISPR-tekniken och andra avancerade genteknik. Och nu är det väldigt mycket så här lite famlande och lite liksom upptäckarlust där, bara för att se vad som går att göra.
Mm.
Och därför är de flesta forskare man pratar med också väldigt optimistiska just nu. Men vi kommer kunna, det finns ju de som jag pratar med som är så här, vi kommer kunna bota allt, typ. Kommer kunna göra precis vad som helst. Och alla går lite grann och väntar på så här, när kommer någon att hitta en tydlig kant? Att så här, hit men inte längre, eller liksom det här funkar inte. Liksom.
Och man upptäckte det väl den här av misstag i princip, de inte,
det är så. Ja. Det bygger på en metod eller en teknik som från början utvecklades från bakterier som ett sätt för dem att skydda sig mot virus, att upptäcka och göra sig av med virus DNA helt enkelt, eller RNA. Så att det på ett sätt är det lite grann som antibiotika, att vi har hittat ett biologiskt system. Och sen så har vi liksom tagit det och börjat använda det för våra egna syften istället. Och det är också därför som det är lite mer förfinat än våra egna så grova försök från tidigare.
Mm, mm. Och du nämner ju det här med också att om 1900-talet var fysikens år, så är det här århundradet biologins århundrade. Eller 1900-talet fysikens århundrade kanske snarare så.
Precis.
Och nu att det här kommer bli biologins. Att du tänker att det kommer vara det stora liksom, som gör de stora framstegen i
hur vi lever? Ja, jag tror att det kommer vara det som gör de stora framstegen kunskapsmässigt, men också faktiskt att förändra hur vi lever. Och då är det dels de här sakerna att vi på riktigt börjar förstå vår egen arvsmassa, våra egna kroppar, vad vi kan göra. Jag tror att vi kommer göra enorma framsteg vad det gäller att bota sjukdomar och också vad det gäller liksom förebygga och hantera sjukdomar mycket tidigare. Men det handlar också om hur vi kan använda den här teknologin för att förändra världen runt omkring oss. Alltså att vi kan börja göra nästan alla komplexa kemikalier som vi vill ha. Från bensin och plast och olja till mediciner, parfymer, färgämnen kommer vi kunna göra med hjälp av genmodifierade bakterier eller genmodifierad gäst. Vi kommer kunna skicka upp rymd, alltså så här, när vi skickar folk till Mars första gången så kommer de ha med sig genmodifierade bakterier och gäst för att tillverka saker som de behöver på rymdstationen och kommer inte behöva förlita sig på att ha med sig allting från början.
Mm.
Vi kan börja titta på ja, men till exempel återskapa utdöda djur, oavsett om det är en bra idé eller en dålig idé, så är det en idé som börjar närma sig vad som är möjligt. Det finns någon som pratar om att så här, ett sätt, jag tycker det här är ett väldigt dystopiskt sätt, men ett sätt att hantera klimatförändringar helt enkelt är att vi väljer grupper av djur som det är väldigt viktigt, eller grupper av arter som det är väldigt viktigt att vi har kvar, till exempel koraller i korallreven, och så förändrar vi dem tills de kan hantera högre temperaturer och surare hav. Till exempel.
Mm.
Jag personligen kan väl säga att jag tycker att det är lite läskigt att tänka så, men, men det är den typen av möjligheter som är på väg att öppnas för oss.
Mm. Eller som du nämner att man gör om så att alla människor är allergiska mot kött och börjar äta vegetariskt.
Precis, det är en forskare som har lyft fram det, att det så skulle vi kunna göra.
Mm. För att lösa klimat.
Lösa klimatkrisen, lösa jättemycket djuretiska problem. Ja, andra har pratat om att om vi blev, man skulle kunna förändra människor så att vi allihopa blev mer empatiska, mindre konfliktdrivna. Alltså, så, det är ju lite science fiction, det är inte riktigt där vi är än, men i teorin skulle det kunna vara möjligt.
Det här med att det är en del där du utgår lite från så här, gamla experiment med ärtor, va, tror jag. Och sen just beskriver det här med att man så här, ja, om man har två blåögda föräldrar så får man blå ögon och sådär. Man har liksom, det är vissa som är så, vad som är dominant och inte. Men också att det är inte helt säkert. Man kan inte vara helt 100% säker. Man kan få ett barn också med en annan färg.
Mm.
Alltså det finns en viss liten slumpfaktor också, väl?
Ja, precis. Biologin är aldrig liksom lätt och enkel och nej, komplicerad. Det är till och med så att Mendel, som är alla, jag tänker att det här är också en så här högstadiebiologigrej som man kanske lite vagt kommer ihåg. Att det var någonting med de här ärtorna och sen så. Mm. Det var då en munk som gjorde de här försöken slutet på 1800-talet och liksom la grund. Han var den första som förstod att vissa egenskaper ärver man liksom hela. Alltså så här, att man är inte blågrön eller man har inte blåbruna ögon, man har blå ögon eller bruna ögon, man har liksom inte
så att det blir som ett schema liksom.
Ja, precis, man kan rita upp det väldigt snyggt och det liksom stämde väldigt väl, det går i siffror och så blir det så här en fjärdedel och så. Problemet är ju bara att det har ju visat sig att alltså han hade ju rätt, men han fuskade ju med sina egna siffror. Det är så här, om man upprepar hans försök så är det inte, det blir aldrig så snyggt som han gjorde det. Så han har
det blir aldrig 100%
säkert. Det blir aldrig 100% säkert. Han har ju rensat bort ärtor som inte stämde eller sådär. Så, och så är det alltid med biologi. Alltså även typ blåögdhet och brunögdhet som är liksom det riktigt tydliga vanliga exemplet. Som man liksom, så, det är ju inte heller så enkelt. Man har hittat, det är en gen som styr den. Just den biten. Men sen så finns ju jättemånga andra gener som styr sig. Är det mörkt blått eller ljusblått? Och en del har ju så här blå, både alltså ögon som är lite spräckliga eller halva eller ett av varje färg eller sådär. Så att man har hittat många fler gener som också påverkar.
För om jag förstår det rätt eller som din poäng, det är ju också att just det finns en slumpfaktor. Det är inte matematik liksom till 100% som det handlar om.
Precis, precis, och vi är inte maskiner.
Nej.
Och man kan inte riktigt förstå den genetiska koden som om det var en maskinkod. Därför att den är mycket slumpmässigare, den är mycket mer komplex och det finns alltid mycket fler faktorer som påverkar. Så att man ska inte, jag tycker att ett av problemen när man pratar om genteknik är att man liksom luras in i att tro att våra kroppar verkligen fungerar som datorer.
Mm.
Men det gör de inte. Alltså så här, en dator, om du ber den räkna ut 1 + 1 en miljon gånger, så kommer det bli 2 varje gång. Och det, så funkar inte biologi.
Nej.
Det kommer kanske bli 2 de flesta gånger. Men det kommer att bli 3 ibland och 5 ibland och 1 ibland och 12 någon gång liksom, bara för att så här.
Det är väldigt härligt, jag gillar det.
Ja, det är också en vanlighet att jag gillar biologi.
Ja, men att det finns något härligt någonstans med det, något mänskligt med det, och att man att det inte är robotar, nej. För man vill ju gärna, den rationella vill gärna liksom att det ska, man vill gärna få kontroll över.
Ja, och det finns en sån bild av att om vi fick kontroll över vår arvsmassa så skulle det bli så också, då skulle vi kunna göra de förändringarna som verkligen skulle bli som datorer, och det så kommer det ju aldrig att bli. Det kommer ju aldrig att fungera så. För att vi är inte, oavsett hur mycket kontroll man hade över den mänskliga kroppen, så är det fortfarande en kropp och inte en maskin.
Mm. Och den här frågan som du lyfter också kring, delvis liksom en lite filosofisk fråga kring att om man nu börjar justera allting så att det är ingen som är för kort eller för lång, eller för ingen har något, man, liksom, man styr in så här, fler och fler barn i likadana. Alltså det tycker jag är intressant. Vad är då en människa? Liksom? Vad blir kvar?
Och det är väl, alltså det är ju, jag skulle säga att det är en av de sakerna som oroar mig på ett existentiellt plan. Mer med den här tekniken än alltså så här, om en del rika människor går och fixar lite grejer. Så farligt är det inte det. Men just den här att gränsen för vad som är normalt blir smalare och smalare, tycker jag är jätteproblematiskt. Och dels är det problematisk etiskt eller liksom rent så samhälleligt. Men den är också problematisk när det gäller vår framtid. För att vi som art, vi som samhälle, vi som liksom kollektiva människor är ju hela tiden beroende av att hitta nya lösningar, att röra oss framåt på oväntade sätt, att hantera nya problem. Det är liksom det vi är bra på. Och ju smalare vi blir som grupp, desto sämre kommer vi bli på att hantera nya grejer. Därför att det kommer inte finnas någon som har kompetensen eller fantasin eller kreativiteten eller de fysiska förutsättningarna att hantera den här helt nya saken. Därför att vi har blivit smalare och smalare och smalare som grupp. Det är väl, på liksom lång sikt så är det väl det som är min existentiella oro med att ta sån här teknik för långt.
Mm. Precis. Och vad var det jag tänkte på mer? Jo, det är också det där med just att, för det ska man väl lägga till, att vi så formas ju inte helt och hållet av bara våra gener heller, utan det är också omgivningen och när vi växer upp så att säga, som är en stor del av vilka vi blir också. Det får man ju inte heller glömma bort.
Nej, verkligen inte. En fin bild som jag har sett av det är att liksom, man kan tänka sig att generna i viss utsträckning sätter ramarna. Alltså de ger liksom gränserna. Typ att dina gener säger att du kan aldrig bli längre än så här. Du kan aldrig bli kortare än så här. Men hur lång du faktiskt blir mellan de två punkterna, det styrs av en kombination av liksom, din miljö och slump. Och menar, lite grovt så pratar man om så här risken för väldigt många sjukdomar. De här, vad ska man säga, vanliga sjukdomarna som man får, som folk får. Så säger läkare och forskare att man lite grovt kan dela upp dem i tredjedelar. En tredjedel gener, en tredjedel miljö, en tredjedel är slump. En tredjedel av de som får en diagnos kan man inte förklara det med vare sig miljö eller gener. Och det ska man heller inte glömma bort, att det är liksom nästa aspekt av att vi inte är maskiner, är att vi faktiskt lever i en miljö som inte heller är en maskin och som också påverkar oss hela tiden.
Nej, precis. Och det ser man ju, det har jag haft uppe i podden tidigare, men när man har tvillingstudier där man växer upp i olika miljöer så blir man olika.
Ja, och även om man växer upp i samma miljö så blir man olika.
Ja, liksom. Ja, precis. Nej, men det är ju också någonting som också talar emot det här med att man ska kunna koda någon fullt ut innan den föds, så att säga.
Precis. Och det är också därför det är lite onödigt med klonade människor, för att de kommer inte bli tillräckligt lika i alla fall. Liksom.
Ja.
Inte värt det.
Spännande. Är det någonting som du tänker som vi inte har nämnt, någon pusselbit som är spännande och kul?
Ja, det finns ju. Det blir ju det här när man har grävt ner sig i ett ämne. Mm. Det finns väldigt mycket som är spännande. Men jag tror att det är en av de sakerna som som en av de sakerna som man märker är väldigt viktig för forskare och som inte verkar lika viktig för folk som inte har den bakgrunden, det är att det faktiskt är en jättestor skillnad på att förändra embryon och barn och liksom redan från början och att förändra vuxna, delar av kroppen på vuxna, just framför allt på grund av att de här barnen för förändringarna vidare. Och då kan man liksom tänka sig att om 20 generationer, liksom, de här barnens barnbarns 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 barn får barn med någon annans barnbarns 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 barn som båda två har råkat få med sig den här förändringen, och det sker en kombination av de här två nya genetiska förändringarna som blir helt ny. Alltså att det blir en sån här, vi kan skapa, speciellt om vi skapar negativa effekter, så kan vi skapa negativa effekter som får konsekvenser väldigt långt in i framtiden.
Jaha, okej. Okay. Det är därför då.
Ja, som att liksom skapa, det är inte bara att du förändrar den här individen, utan du förändrar potentiellt liksom mänsklighetens framtid. Om man ska ta de stora orden. Liksom.
Ja, jag förstår. Okej. Okay. Så att man skruvar inte bara tillfälligt, utan skruvar för framtiden. Mm.
Och det blir så väldigt svårt att bedöma risk då. För att i en individ kan du ganska, eller vi har blivit ganska bra på att bedöma risk i så här, det här är sannolikheten att du blir sjuk eller lider av den här sjukdomen, och det här är sannolikheten att någonting går fel i det här försöket, och så väger vi dem mot varandra och hanterar det. Men när det är så här, det här är sannolikheten att du lider eller blir sjuk eller får problem mot hela mänsklighetens framtid, kanske.
Mm.
Eller inte alls om du inte får barn eller om dina barn inte får barn.
Nej, nej, det sätter ett annat perspektiv.
Det gör ju det.
Verkligen. Jag brukar avsluta med om du har någon rekommendation kring ämnet för de som lyssnar.
Men jag tror att en sak som man kan tänka på, som man kan ska försöka ta med sig, det är just det här att vi är inte riktigt maskiner, vi är inte riktigt robotar, det går inte riktigt att programmera oss. Och det kan ju kännas väldigt, alltså det här ämnet kan kännas väldigt frustrerande när man går in i det där, för att det är så mycket mer komplicerat och komplext än till exempel programmering eller sådär. Och jag tänker att rekommendationen där är så här, försöka ändra perspektiv och tänka på det som en, liksom en upptäcksresa. Vi är inte riktigt säkra på vart vi kommer komma. Vi är inte riktigt säkra på vad vi kommer kunna ta reda på eller vad vi kommer kunna göra. Och det är ganska häftigt. Det är ganska coolt där att vi är precis i början av en jättespännande resa in i ett ganska okänt område. Och det är coolt.
Och jag gillar det där att det är lite, att det inte är helt 100% heller.
Ja, men precis. Det är ju någonting häftigt med det.
Om man lyssnar på det här och vill komma i kontakt med dig, ställa någon fråga kanske?
Ja, så finns jag på sociala medier. Jag finns på Facebook, Toril Kornfeldt författare. Och jag finns på Instagram, där heter jag Mammutkvinnan. Och jag har också en hemsida som är kornfeldt.se. Ja, kontakta mig på vilket sätt som helst. Jag blir jätteglad.
Härligt. Tack för att du var med.
Tack så jättemycket för att jag fick vara här.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.